Så jag på senare tid började lyssna på podcast som har dålig ljudkvalitet. Inte för att det aktivt är dålig ljudkvalitet, men jag började lyssna på poddar som har dåliga ljudkvaliteter. Och jag inser att jag tål inte riktigt det. Alltså är det någon som pratar för högt, är det ojämnt ljud mellan två personer eller det låter för så, då stänger jag av även om jag egentligen är intresserad. Så.
Det betyder att vi behöver skärpa oss ibland.
Ja, det betyder att vissa avsnitt, inklusive de jag har spelat in på tåg genom åren, är något att skämmas för. Men
det var länge sedan vi spelade in. Vi var länge sedan vi var ute och åkte tåg.
Ja, och det är jävla tur att vi slutade spela in i alla fall under tågen. För det borde vi bli mer ursäkt för. Så är det.
Ja, det var ett år sedan vi åkte tåg.
Kanske det var, vad vet jag. Ja. Nu sitter vi på Göteborgs mest nedstängda café och här låter det inte jättemycket för det är stängt. Ja. Men det finns ju lite ljud i bakgrunden om man tycker att det låter inte som där det brukar vara. Så är det för att vi inte är där vi brukar vara.
Ja, ibland brukar vi vara här.
Ja, det är djupt.
Jag tycker vi rullar vignetten.
Ja, jo. Det blir inte bättre. Det här är Skolsverige.
Du, Jakob, hur är läget?
Jo, det är fint. Det är fint. Vi spelar in det här på en onsdag, vilket innebär att jag inlett dagen och att förvaltningsjobb. Så jag har undervisat i digital kompetens med elever i årskurs 1 idag. Det var himla roligt. Det gör jag inte annars i vardags, så det är kul.
Nej.
Det var roligt. Jag på vägen hit lyssnade på en jätteintressant podcast. Jag lyssnar på ett avsnitt av Digital Samtal. Anders Thoresson, så vi har pratat om förut. Men den här gången var det ett avsnitt, det senaste avsnittet, som handlar om operakörer och digitalisering. Då har han intervjuat en person som var projektledare för ett samarbete från Göteborgsoperan och någon grekisk opera som liksom har framfört några konserter med två körer tillsammans, fast digitalt. Som pratar om det tekniska och så. Det är jätteintressant utifrån liksom mötet mellan kultur och teknik. Men också utifrån, alltså jag fick jättemånga idéer som man säger, åh, jag önskar att det här var en, alltså kopplingar till skolans digitalisering och liksom den världen och liksom dels hur hon pratar om de som jobbar med tekniken på liksom den här institutionen ändå. Och hur fantastiska det är, liksom professionella människor de är som får utrymme att göra ett bra jobb och som går 100% in för att liksom värna den, det kulturella skapandet som de jobbar med och liksom den professionalismen som finns i de här körerna. Hon pratar om att liksom de här teknikerna som kämpar och kämpar och kämpar för att lösa problem, men aldrig ens visar det för de här som deltar i körerna, för de vill inte oroa dig i onödan och liksom hur de liksom går in så här super seriöst för det skapandet och skapar förutsättningar för det skapandet. Och jag tänker att det är inte närheten av hur man respekterar eller ser på liksom vår värld, där man snarare så här slänger ut saker på lärare och bara tänker att det ska bli löst. Vi hade en incident i den kommunen där jag jobbar, där vi helt plötsligt bara flyttar om alla kommunens målskrivare, vilket är alla skrivare, till någon annan sorts enhet, någon annanstans. Alla måste göra en uppdatering. Och då gör de den förflyttningen och så typ 3 dagar senare så bara, aha, okej, vi måste uppdatera det för alla. För nu sitter alla och ringer till liksom IT-avdelningen och undrar, vad fan kan jag inte skriva ut för? Och det är liksom ett medelbra genomförande. Det är inte som att någon är så besviken eller så här, oj, det här var dåligt. Så. Skillnad i kvalitet, skillnad i hur man ser på verksamheter. Bara ett av många exempel.
Men jag kan ge dig 1000 exempel. Och jag tänker att så ofta vi hamnar i, alltså vi har ju som många andra skolor så här IKT-råd. Jag är lite allergisk mot det. Fast jag ansvarar för vårat. För jag tycker att det blir en konstig ingång. Eftersom IKT eller digitalisering borde ju komma liksom åt andra hållet. Att vi behöver, kan vi digitalisera det här? Då borde det vara en digital lösning. Snarare än att vi har ett råd att det här ska vi ha in, och så blir det liksom någon slags påklistrat plåster på någonting som vi redan har som faktiskt fungerar. Men hur ofta hamnar inte vi i diskussioner om hur får vi liksom projektorn att funka, ja. Fungerar wifi. Det är ju ingenting av det som skulle finnas i ett IKT-råd egentligen, utan Nej. Det är ju bara någon tekniker som får se till att lösa den skiten i ärlighetens namn. Ja. Eller som när Göteborgs stad har fått för sig att vi ska ha Explorer istället. Fast hela Google-parken är byggt på Chrome och vi helt plötsligt inte kan öppna PDF-er i Chrome.
Ja, men det finns många olika aspekter där och ja. Jag tyckte det var så intressant, men också det fanns alltså, inte bara den, utan det fanns andra bottnar i där. Mm. Jag lyssnade jättemycket på hur de har designat, de är någon kompositör som har liksom skapat ett unikt verk för det här samarbetet, och de har designat det för att det inte ska vara superproblematiskt om det är så här 2 millisekunders liksom lagg mellan den uppkopplingen, utan att det, liksom, det ska funka lite ändå. Mm. För att också bygga bort tekniska problem i designfaser, vilket också är något man kan lära sig om utbildning.
Men gud,
så det var jätteintressant.
Men gud vad
så
roligt.
Så jag är ganska inspirerad.
Pepp, jag förstår det, vad roligt.
Pepp från bra påfyllning. Så. Mm, man kan söka på digitalt samtal och gå in och lyssna på det avsnittet i en poddspelare typ som den här som du lyssnar på det avsnittet. Men gör det efteråt.
Ja.
Slut på meddelande. Ja, ja. Karin, hur har din vecka varit?
Jo, det har varit en intensiv och snabb vecka. Det är ju tider för utvecklingssamtal och föräldramöten och sånt där.
Oh yes.
Men jag är lite nöjd med att jag faktiskt digitalt har löst det där. Innan så hade vi gick upp på scenen och så skulle man presentera, så här jobbar vi och så. Men jag har gjort små filmer som man kan visa, som är liksom då universella 5 minuter, alltså så här 3 minuters filmer som är liksom universell. Den här informationen behöver du som förälder, men sån här praktisk information som de kan läsa sig till, men som ändå är, som man vill att man ska dra, men som tar sån jävla tid om du drar dem muntligt.
Just det.
Utan 3 minuters filmer, oerhört nöjd med det, lagt oerhört mycket tid på det. Lite så. Annars har jag mest varit frustrerad över det enkelspråriga samtalet om skolan.
Herregud. Nej, men, har det varit extra enkelspårigt den här veckan? Eller?
Ja, jag hamnar väl i någon sån här Twitter-diskussion. Jag ska inte vara på Twitter, för jag får ju utslag. Och får, men jag,
det är ingen människa som borde vara på Twitter egentligen.
Nej, men det här när helt plötsligt så är alla möten av ondo. Och man blir bara, fast nej. Möten är bra. Det finns bra möten och så finns det dåliga möten.
Det är roligt att se hur väldigt enkelspårigt. Ja, men enkelspårigt som du säger. Ja. Det kan bli på Twitter på det sättet. Jag läste många diskussioner som har handlat den senaste tiden om så här, mål. Mål är tydligen något väldigt dåligt. Alltså så här, att sätta mål vid samtal eller att sätta mål för liksom, utveckling och så. Det är så här, varför ska vi hålla på med sån liksom, prestationshets och new public management och grejer, är resonemanget. Så då är det så här, någon som är, så här, skryter över att de har fått till att deras barn ska ha som mål att bara chilla typ, på utvecklingssamtal. Och man blir så här, det låter ju bra nu, men om vi ses här om ett halvår, vi som sitter runt det här bordet och vi konstaterar så här, nej men du har chillat ett halvår, då tror jag att några av oss här har lite frågor på det.
Ja, och vad är det här med mål? Alltså vi kan ju ha olika mål här i livet. Liksom. Ja, och jag tycker nog att vi är lite enkelspråriga och att vi är lite, att jag kan bli väldigt, väldigt frustrerad över just det här att när man liksom bara avfärdar att den bästa läraren, alltså varje lärare är bäst i sig själv, att läraren är liksom på något sätt, när du får din lärarlegitimation, då jäklar blir du en universellt kunnig person som verkligen löser allt själv hela tiden. Alltså, jag vill inte ha det kravet på mig. Jag vill absolut inte lösa det själv. Och jag vill absolut inte... Alltså sluta bara. Det är ju korkat på riktigt. Det finns väl ingen som inte behöver handledning i hela världen. Alltså det finns ingen yrkeskategori som bara, ja, det skapande geniet, men till och med på Dramaten har vi ju ändrat det nu. Finns ju inte de heller. De fick ju spärr.
Alltså, det är väl också en poäng med att liksom så här, jag tänker, ju mer komplexa yrken man har, desto mer bryr man sig om sådana processer, för man vet att liksom man behöver ständigt input, man behöver ständig utveckling för att också kunna ge.
Ja, och jag behöver ju någon som pratar med mig när jag kör fast. Alltså jag måste ju kunna få köra fast. Jag måste ju kunna få utvecklas och dynamiskt möta. Men jag tror att det där har att göra med att det ofta i våra möten handlar om att vi ska effektivisera och bespara snarare än att utveckla och växla. Mm. Och att vi inte får till det. För det är många processer som en lärare har. Vi ska skapa strukturer, och det pratade vi om förra veckan, och vi ska skapa didaktiska liksom, utveckling och vi ska alltså didaktisk utveckling och samtidigt som vi ska liksom, få individen att växa, samtidigt som vi ska liksom, anpassa till varje klassrum. Det är jättemånga processer, och där behöver vi nog, tror jag, i framtiden göra ett jobb.
Just det. Ja, men det tror jag med. Det tror jag verkligen. Och att de diskussionerna inte riktigt ryms på Twitter är dels ett användarfel, men det kanske också är en omöjlighet, för att liksom varje plattform har sina styrkor och begränsningar. På samma sätt som vi pratar om vissa saker med kompisar på telefon, vissa saker pratar man ansikte mot ansikte, vissa saker pratar man med vissa människor om, vissa saker pratar man inte med andra människor. Alltså så. I olika rum pratar man om olika saker. Så det medierade samtalet någonstans. Jag tänker att det är samma sak naturligtvis på internet. Och de egenskaperna, det blir mer och mer uppenbart för oss att fler och fler av oss har varit på internet så pass länge att vi vet av erfarenhet att så här, det här, man har en känsla i alla fall utan att kanske kunna sätta ord på det. Och det tror jag är viktigt att göra. Därför så ska vi ägna en del av det avsnittet till att prata om statistik om internetanvändning.
Ja, eller hur?
Precis, kan man tänka, vad har det med skolan att göra? Det kommer.
Ja, men du har läst den här fantastiska rapporten som heter Medierna i samhället, vill jag på att säga, men inte riktigt.
Nej, jag är lite tyst, för jag tycker det är kul att höra.
Nej, men jag vet ju vad det är för rapport, men jag kommer inte på vad den heter. Nej. För jag har inte läst rapporten, men den heter någonting med medierna, 2020 och medierna.
Ja, men typ så, den heter Ungar och medier.
Just det.
Det är tre rapporter egentligen som heter Ungarna och medierna, Små ungarna och medierna, vilket är ett dåligt namn, och Föräldrar och medier, vilket handlar om liksom, det är helt enkelt alltså för att det är olika åldersgrupper man har pratat med eller om, för att kartlägga så här, hur använder unga människor internet, så, eller medier överhuvudtaget, inte internet, det är också så här, tv och film och liksom läsa och alltihopa, men det är medierådet, Statens medieråd, som ligger bakom. De släpper det, tror jag, vartannat år kanske. Tror inte det varje år eller så är det jag vet inte. Hur som helst. Det är liksom Sveriges största statistiska undersökning av barns medievanor. Så. Och jag har betat igenom dem för att det har lite med mitt jobb att göra och för att det är intressant. Och för att jag tror att det finns saker i det här att prata om som också påverkar hur det är att undervisa unga människor. Den här rapporten rör sig från liksom, uppdelat då, från alltså spärrbarn upp till 18 år, så det är hela det spannet kan man säga.
Ja, och jag är ju helt övertygad om att den här formen av digital kompetens, alltså kompetens om digitaliseringen, inte kanske digital kompetens i det här att jag kan programmera, men är ju väl så viktig, eller ännu viktigare än att du kan programmera, alltså som lärare.
Ja, men det handlar om att förstå sin samtid. Ja. Att kunna applicera de kunskaperna vi har på ett rätt sätt in i, när vi liksom vägleder unga människor i deras samtid. Mm. För att vi har inte levt i samma period, bara för att vi var samma ålder, så har vi inte upplevt samma erfarenheter såklart. Och ett sätt att förstå lite bättre vad de går igenom och kunna närma sig det utan att ha ett för mycket utifrån perspektiv kan vara att ha fakta om hur det är generellt att vara ung. Sen kan det variera. Så vad de har gjort är att de har pratat med, vi ska först prata lite om den rapporten som är, heter Ungar och medier, som är i åldersspannet 9-18 år typ. Och det är den åldersgruppen de pratar med barn och unga själv. Så, yngre personer pratar man med föräldrarna istället för att prata med barnen, för att det ger inte så mycket att prata med barnen, tycker de. Och det kanske stämmer ur ett forsknings- eller så, undersökningsperspektiv. Så man har pratat med 2000 9-12-åringar och 3000 typ 13-18-åringar. Så. Och de har tidigare delat upp den gruppen i två delar, så därför har man gjort det här också. Och jag vill presentera lite fakta så får du reagera på det som är lärare, som klok människa, och så får du fundera lite grann på vad det betyder då. Och de brukar ofta vara så här, vet, först bara statistik, hård statistik om så här, hur många är på internet och hur många är så och så. En bit fakta som jag tyckte var ganska intressant är att 71% av 9-åringar har en alldeles egen liksom, smartphone som de inte behöver dela med någon annan. Så. Jämfört med 37% 2012. Och då kan man tänka att den första smartphonen kom typ 2008, 2009, någonting sånt där någonstans. Så liksom ett par år in i den världen så var det 37% som hade det. Då var det fortfarande så här, man kan inte räkna med att alla har mobiler och så. Idag är det 71% av 9-åringar som har det. Och det är naturligtvis radikalt mycket högre så man bara kollar på 10-åringar. Liksom så.
Ja, och för mig blir det ju en sån här rolig reaktion. För jag har ju en person som, alltså ett barn som var 9 år 2012 och en som var 9 år 2019. Han hade ju mobiltelefon, men inte han som hade det, var 9 år 2012.
Just det.
Men han som har det, var min alltså han som är 9 år i år, eller fyller 10 förvisso. Men också faktiskt, om jag ska säga, på de föräldramötena så har ju vi har fått hem 47 stycken, ganska många mejl om problematiken att föräldrar håller på och ringer och smsar med sina barn på skoltid.
Just det.
Ett jättestort problem på lågstadiet, i alla fall i mina barns skola, där liksom, kan ni sluta, det håller på att de låser in telefonerna för att barnen är som under, för att, dels för att det är stöldbegärligt och för att de är små och för alltså massa olika anledningar. Och jag har ingen åsikt om det, men att föräldrar ska då hålla på och smsa och jag ska bara smsa min mamma och jag ska bara berätta. Det blir ju ett väldigt stressnivå som man inte alls har tänkt sig. Alltså ett problem som faktiskt föräldrar orsakar helt tanklöst.
Ja, för man har liksom en egen inställning till teknikutveckling och digitalisering som man inte tänkt igenom färdigt nog. Och liksom, det finns ju fördel med att hela tiden kunna vara kontaktbar och kunna kontakta varann och att liksom, om man tänker så här, familjerelationer och familjeband och liksom man vill att föräldrar ska spendera mer tid med sina barn, på ett sätt är det att spendera mer tid som att vara mer tillgänglig, att finnas liksom tillgänglig digitalt. Jag hade en elev som ramlade och slog sig och slog upp ett jack i pannan för några år sedan. Ganska allvarligt, så vi fick ringa en förälder som fick vara så här, du får komma hit för han behöver åka in och liksom sy där. Så. Det var ingen fara, det gick bra, men ändå var det så här, vi får kontakta. Då satt han i en app där man kunde spåra liksom var är varandra i alla familjens mobiler just nu. Så kunde han se så här, men pappa har inte åkt den. Så här, ja men nu har det gått en kvart, han borde ha åkt. Ja, man kanske glömde mobilen på jobbet. Och då kunde man liksom hålla koll på vart är folk just nu. Det är ändå liksom en närhet som kan vara positiv. Men det är självklart viktigt att man måste kunna lära sig att stänga av. Och det måste alla i en familj kunna lära sig samtidigt. Man kan inte föregå med gott exempel genom att säga, om man inte också gör det själv. Och det är jättetydligt, jag ser det jättemycket på mina elever. De enda gångerna när folk ringer, alltså till deras telefon, om du råkar ringa på en lektion, då är det försäljare, och det är väldigt, väldigt ovanligt, för att liksom barn har ett sådant abonnemang som fastnar på det sättet. Och dels är det framförallt föräldrar som tror att barnen har slutat, eller någon farmor eller mormor eller så som ska liksom hämta sen, och som inte har fattat att barnen inte har slutat än. Sådana grejer är liksom det enda. Och de tycker det är skitjobbigt också. Så det är absolut en grej. Vi går vidare i siffror och statistik. Daglig mobilanvändning ökar och ligger nu för 12-åringar på den nivå som var för 18-åringar för bara 2 år sedan. Så för 2 år sedan använde 18-åringar mobiler dagligen. Var det 89% som sa ja, men det gör vi. Och numera ligger den siffran på 12-åringar på samma sak då. Så man ser liksom att så här, gruppen typ, om vi ska säga så här, äldre mellanstadiet och högstadiet liksom har vuxit upp digitalt och blivit lika digitala som folk som är förut var äldre. Eller så. Förut så fanns det liksom en progression i den åldersgruppen som man inte ser där längre. Eller så. Och där kan man också se på det en könsskillnad som är ganska tydlig. Där man ser att vad gör du varje dag? Gör du det här varje dag? Gör det här varje dag? Då ser man på killar och tjejer, och då är det framförallt tjejer som använder liksom sms och spelar eller sms och telefonsamtal och sms och kommunikationsgrejer varje dag. Medan den enda aktiviteten som killar gör mer varje dag än tjejer, det är spela. Om man packar upp det som 2 delar, vad tänker du om det?
Nej, men det ena är ju att vi behöver nog omvärdera en hel del saker, tänker jag. Alltså mobilanvändningen ökar, och det kan vi ju ha olika åsikter om naturligtvis, och vi vet väldigt lite. Men vi ska nog akta oss för såna här tvärsäkra påståenden som att vi lär oss bättre om vi antecknar för hand. De här barnen har aldrig antecknat för hand. Nej. De skriver på sin mobil. De är svinsnabba på att skriva på sin mobil och är ganska duktiga på att komponera text på sin mobil också, ska jag säga. Alltså det där behöver vi omvärdera. Det är en sån där sak som jag har tänkt på jättemycket det sista. Väldigt många av våra unga har ju faktiskt egentligen aldrig tagit anteckningar för hand. Och, att då, och de studier som har gjorts handlar ju om att det är vuxna som har sedan gått över och skriva på dator. Det är något helt annat. Det är 2 helt olika processer. Det är min första tanke, och det blir ju, sjunker ju ännu längre ner i åldrarna här. Sen är det ju det här, ja, vad gör det med oss, det får vi ju verkligen fundera på. Vad gör det med oss att sitta med våra mobil? Det är ju en jättestark.
Det är en ganska stark förändring. Det är nog inte många andra saker som förändras på det sättet. Att 18-åringars beteende är plötsligt 12-åringars beteende. Nej, två år senare.
Jag tror aldrig det har hänt i historien.
Och jag tror inte att det händer inom något annat område. Och det finns en hel del områden naturligtvis där vi inte vill att det ska hända. Nej. Om man tänker liksom så här, hade liksom alkoholvanor förändrats på samma sätt så hade man känt så här, shit, det här är en folkhälsoproblematik.
Mm.
Hade det varit liksom någonting som mer handlar om mognad och ansvar eller så. Inom vissa områden så är liksom äldre tonåringar betydligt bättre än yngre tonåringar på att tänka på vissa sätt.
Mm.
Så har man sett en förskjutning på det sättet där man kanske inte är, det kanske är bra och det kanske kommer som en konsekvens av att liksom i takt med 12-åringar börjar använda internet som 18-åringar gjorde förut eller liksom teknik och mobiler så kanske de också utvecklar en mognad tidigare. Det kan vara en konsekvens av det. Man kan tänka att det är, om man ska vara superstereotyp om vad det innebär att vara liksom tonåring, så finns det en hel del fallgropar att gå igenom. Så. Man behöver inte, men många gör. Mm. Vad händer om det också görs med ett digitalt filter runt omkring? Mm. Alltså där saker kan dokumenteras och sparas på ett sätt som man kanske inte gjorde förut. Det där är olika på olika sätt. Det finns naturligtvis intressanta aspekter av det.
Ja, saker som vi egentligen behöver titta på.
Mm.
Sen tycker jag det är intressant det här med pojkar och flickor. Att det är sån att kvinnor eller flickor eller fortfarande kommunicerar, vårdar och pratar och håller på. Medan pojkarna spelar spel. Jag menar min 10-åring, han är ute och spelar Pokémon varje dag i timmar. Och då är de i hela gäng och spelar Pokémon. Det är ju det han gör på sin telefon.
Ja.
Och ibland kommer han på att man kan ringa med den också. Men det är väldigt sällan han kommer på
men
det.
Men det är också intressant för att man ser inte spelande som en social aktivitet eller som en kommunikativ aktivitet.
Nej.
Så, för det, och ibland är det inte det. Men en hel del av dem är det.
Men
det är kommunikation genom att göra en gemensam aktivitet.
Mm.
Vilket det säger någonting bristfälligt om man jämför med att kommunicera för ett kommunicerandets skull.
Mm.
För då liksom kanske det är så att man tränar på ett annat sätt eller sina känslor eller kommer in på djupa tankar på ett sätt som är jag bara pratar så här, jag lyckades göra det här, kan du inte göra det här? Och så. Det behöver inte vara samma innehåll. Så kommunikationen i sig kan ju förändras runt det.
Mm.
Jag har en vän från Brasilien som flyttade till Sverige för några år sedan. Som frågar mig, så här, varför måste svenskar alltid göra någonting för att umgås? Och det är liksom, jag tror att det kanske är så ännu mer bland män än kvinnor. Nu blir jag väldigt så här,
binär
och kanske stereotyp på ett sätt som är tråkigt. Men det är i alla fall typiskt manligt.
Men jag tror vi uppfostrade så.
Ja.
Kvinnor träffas och fikar. Och, alltså, det var ju så vi, alltså, om vi bara, sen betyder inte det att det är så.
Nej.
Men att man uppfostras så, det tror jag. Att det är, och nu är jag uppfostrad på 70-talet. Så att jag är ännu mer stereotyp. Men jag tror att det där är viktigt att liksom ändå ha med sig.
Mm. En grej som är en ganska naturlig konsekvens utifrån att dygnet tar 24 timmar och om fler människor använder mobiler och liksom använder internet och mediaformer där är ju att mediekonsumtion inom andra områden går ner.
Mm.
En grej som jag har skrivit om ganska mycket, kanske typ det som har fått mest medieuppmärksamhet i den här rapporten är att läsandet, det dagliga läsandet av böcker och tidningar går ner i alla åldersgrupper. Som när vi pratar då 9-18 års rapporten. Kollar man på den rapporten som kommer från de yngre barnen så ser man inte riktigt samma förändringar. Men det är inom vissa åldersgrupper, men inte alla. Men i spannet 9-18 år när man frågar barn och unga själv, då är den självrapporterade läsningen betydligt lägre. Alltså inom vissa åldersgrupper är den liksom hälften av vad den var förut och den var inte radikalt superhög förut heller. Om det går kanske från att var femte person läser så är det nere på var tionde. Om man tänker sig 13 år och uppåt. Liksom så.
För det här är jätteintressant. För jag såg en annan rapport om läsning när man tittade då på hela spannet. Från Göteborgs universitet. Där man då tittade på hela spannet. Alltså antalet läsande människor mellan vadå, 12 och 80 år.
Just det.
Då var de lite fler än antalet läsande människor på vadå, 1980. Och då, för det tittade vi på, mina elever tittade på det.
Mm.
Och då var vi lite så, oj, vad konstigt liksom. Vi som får höra att vi inte läser. Samtidigt så tror jag ju precis som det här visar att bara från 2016 så har ju läsandet gått ner ett antal procent.
Det har det verkligen. Och sen kan man tänka, vad är läsande? För den rapporten som du tog del av, är det inkluderade det digitalt läsande också?
Ja, nu var det läsande av böcker. Vi pratade just om
Och det handlar just om böcker. För det är det som är det intressanta. Och jag kan tänka mig också fundera på det varje dag eller inte. Liksom så.
Mm.
Om jag skulle gå tillbaka, det är klart jag läser tidningar varje dag. Men läser jag, om jag också får räkna in att läsa tidningar på internet. Men om jag läser böcker varje dag, alltså privat, om jag inte utgår från det jobbet. Jag läser ett par gånger i veckan, men jag är inte säker på att jag läser varje dag.
Fy dig, Jakob.
Läser jag 5 dagar i veckan? Ja, men jag är ändå ganska nöjd med
det. Jag skojar!
Så liksom, där kan man fundera på, så här, vad är det vi är ute efter? Så. Mm. Ett annat mönster på det här med liksom att medievanor flyttas ner och så. Det man ser att en hel del svar när det kommer till olika mediekonsumtioner, skillnader mellan killar och tjejer och så, har flyttats ner. Förut var det ganska många sådana vanor som pikade runt 16 års ålder. Idag pikade mer runt 13 år. Om man kollar på pojkar så är det så att pojkar spelande nog sin högsta nivå redan vid 13 års ålder. Det är 39%. Alltså de är pikarna överhuvudtaget. Vi går inte in på siffror och detaljer. Men liksom så.
Mm.
Samma sak av flickors användning av sociala medier som pikar mellan 12 och 13 år.
Mm.
Det har gått från... det har hoppat enormt.
Mm. Från 16 års ålder.
Ja, precis, precis.
Mm. Ja, men det där är, men jag tror att vi behöver, för jag gör ju en sån egen liten studie, jag har ju medier, samhälle och kommunikation, det är den roligaste kursen jag har, för att den innebär att jag kan fråga ett antal elever varje år, jag ser ju förändringen i mitt klassrum, men också hur de blir mer och mer skeptiska. Det är ju färre som lägger upp saker på sociala medier. Nej, det gör ju bara farmor. Man får absolut, de har ju alltid dubbla konton, ett för mormor och morfar som är officiellt, som alla kan vara med. Och där lägger de inte upp något. Och sen har de privata små konton. Där bara kompisarna får vara mitt fulkonto. Liksom. Och då är det liksom ett väldigt slutet rum. Och det är en jätteskillnad bara från ett år till ett annat. Det blir liksom mer och mer tydligt hur de utkristalliserar användningen av det. Samtidigt så tror jag ju att vi behöver liksom fundera lite på det här med medier. Alltså hur konsumerar vi nyheter, för att de läser inga tidningar alls längre. Nej. I princip. Och hur gör, utan de tänker att de får sitt nyhetsflöde på Instagram och Facebook och där. Och det är lite lurigt, för det är ju inte ett urval. Det är ju ett urval på en algoritm liksom, att det här vill du läsa om.
Både ett algoritmiskt urval, men också ett socialt urval där liksom intressanta artiklar utifrån folk man följer. Så. Det är klart att det är det. Samtidigt så visar fortfarande så här, när man frågar barn och unga i den här åldersgruppen, så här, de här grupperna, så här, vad litar du på och inte, så är det fortfarande så att man har störst förtroende för liksom public service. Mycket, mycket mer än liksom Instagram och så att man är ändå medveten om de bitarna.
Men det är precis vad du säger.
Och jag tror att det är intressant, för att så här, vad man skulle kunna se med det, att den där pucklan, eller alla de här pucklarna flyttas ner i ett par år i ålder, är ju dels så här, vad jobbigt för de som är yngre, för de är sämre på att hantera det, men också det kan också handla om att de här som förut var ganska dåliga på att hantera det har blivit bättre. Eller så. De 15-16-åringar var ganska aningslösa förut, men mycket, mycket mer självkritiska då, som norm. Och det i sig kan vara något positivt. Och konsekvensen av det kan vara att om vi har några år ser att även vid 13 års ålder har man fattat det. Även vid 10 års ålder har man fattat liksom vissa grejer, för att man kommer dit på ett annat sätt. Och det är inte säkert att man behöver gå igenom det stålbaret att vara värsta super, super, super konsumenten ett par år för att lära sig det. Det kan ju finnas andra vägar dit, exempelvis bra utbildning eller så. Men jag
är lite sådär att jag känner mig själv lite villrådig. För jag kan inte förutsätta att de liksom vet vad en tidning, hur en tidning är uppbyggd ens. Jag kan inte och det var ju som religionen blev för några år sedan, att helt plötsligt hade ingen konfirmerats längre, så ingen visste vem Abraham var. Så jag fick börja liksom från början. Och det är att man har så lite tid som religionslärare, och man bara, men vadå, vi hinner inte gå igenom vem, ni får veta det bara. Nu blir det liksom, nu måste vi gå igenom hur en tidning är uppbyggd. Och är det ens värt att gå igenom med deras selektiva sökande när, liksom mer, alltså där, när de internet läser allt? Det blir en lurig grej. Men det är ju likadant med skönlitteratur, att det blir en ganska tung, när jag säger då, kom här och läs Vargen av Per Lagerkvist. Och så har de senaste boken de läste var liksom, vadå, Berts dagbok när de gick i femman. Det blir ju liksom, okej, det här blir en utmaning som inte alls, det går, alltså vi måste ju någonstans fundera på hur gör vi det här vettigt, för det betyder ju inte på något sätt att nutidens människor inte kan bli berörda av Per Lagerkvists Vargen, men det händer något. Samtidigt så sa ju alltså redan 1919 förklarades boken död av modernisterna, så att jag menar alltså.
Jo, men så är det absolut. Men jag tycker det är intressant, och jag tycker också det är intressant utifrån så här. Måste man gå igenom en sån här period av liksom sanslöst liksom överanvändning för att komma dit? Eller finns det vad skulle en bättre väg fram kunna vara? Eller så. Man pratade i de här studierna om så här högkonsumenter, och menar liksom folk som använder mer än 3 timmar varje dag åt en sorts mediatyp, vad det än kan vara eller så. Och då pikar liksom högkonsumenterna i 12-13 års ålder inom både användning av mobiltelefoni och liksom användning av internet. De är flest i den åldersgruppen. Så.
Mm.
Och det går över ganska snabbt, för man slutar bete sig som en 13-åring när man är 15. Det är ändå ett universellt, så har det varit förut också liksom så.
Mm.
Men det har nu också konsekvenser på dina digitala medievanor på ett sätt som du kanske inte hade förut. Och där kan man fundera på så här, vad som är utvecklingen framåt i det och vad som finns. För det som du säger, att det hänger ihop naturligtvis med så här, vad har man för definition av allmänbildning liksom så. Och vi kan inte giddra bort saker som att kunna läsa eller kunna resonera eller så. Sen kan man tänka på att måste man läsa samma böcker som man läste förut. Det har nog aldrig varit en statisk liksom,
nej, gud, nej.
Produkt, utan det är väl alltid förändrats. Men om du förändras i riktningen att vi stryker massa grejer utan att ersätta det med andra som är minst lika
komplexa.
Ja, men precis. Liksom. Det är någonstans, förlorar man ändå någonting på ett sätt som är oprövad på ett sätt som får det att kännas lite såhär, är det här verkligen bra?
Nej, men det finns ju någonting i att du växer ju som, ditt intellekt växer ju även om din liksom, ditt tålamod med din läsning kanske inte växer. Och, men du kommer ju inte att tycka en bok är intressant om den är liksom på, alltså behandla, alltså som det är liksom en banal kärlekshistoria när du liksom faktiskt behöver en komplex berättelse. Alltså jag menar, Game of Thrones är väl superkomplext liksom i sin, sin karaktärsbyggnad. Om du då läser en bok som är på batch dagboksnivå, inget fel på den, eller
jo på alla sätt
och vis. Alla sätt och vis. Förlåt, vi säger, ja, det finns massa fel i den. Men jag kommer inte på någon annan.
Nej, men om man ändå tänker sig, de eleverna du har nu, jag tror fortfarande att som litteratur flög för den åldern.
Gud, ja.
Jag hade en diskussion med en av mina elever just nu, för jag rättade deras läsläxor. Då ber de utvärdera och recensera lite den böckerna de läser. Så för den som har läst just den, för den har liksom fått den av någon eller så. Och så här, jag är ledsen, jag kunde inte avsluta den. Nej, fan, det är sämst den har läst. Det är så mycket dumt, så mycket dåligt det där. Jag tycker det är äckligt, det är dåligt, han beter sig illa. Jag kan inte stå för det här, jag vill läsa bättre litteratur. Liksom så. Och då blir det ändå så här, skönt. Det är fan dags att alla Sune och Bert böcker bränns i det här landet. Det är mitt enda mål och min enda förhoppning med den här generationen. Ja. De som kommer upp liksom,
ja,
de gillar sånt.
Nej, men det, jag är väldigt imponerad av just deras alltså unga människors normkritiska analys. Det tycker jag är lite häftigt.
Och vad fan är grejen med en tjejtjusare? Det är bara sämst beteende. Liksom.
Ja, men lite av det här att sådär kan man ju inte göra. Liksom.
Nej,
men det tycker jag är kul. Men däremot så tycker jag att det är, vi behöver liksom fundera lite kring, för vi har ju satsat på läslov och läsning och jag menar alla, jag är ju, älskar ju böcker själv och tycker ju att det är en fantastisk liksom berikande sysselsättning och lär mig ju all min allmänbildning egentligen från skönlitteratur. Det är ju jag. Är ju dålig på att läsa fackböcker. Jag blir irriterad. De vill internetläsa fackböcker. Alltså googla det jag behöver veta. För det var så jag tog mig igenom universitetet.
Jo, men så är det. Jag tror precis vad du säger. Och jag tycker det hänger upp lite med en annan intressant grej som jag tog med mig från att läsa den här rapporten. Nämligen att många konflikter handlar om tid mer än innehåll. Så, konflikter som, när man frågar barnen så här, men liksom så, konflikter med föräldrar, vad ser de ifrån och så. Då handlar det inte om vad man gör särskilt ofta, utan om hur mycket tid man lägger. Det är det som är liksom framförallt poängen. Men man kan vara ganska överens om att innehållet är ganska bra och att de flesta kan liksom reglera till ett lagom innehåll. Undantaget är visst spelande. Där finns det lite mer konflikter om innehållet, men framförallt så är det så här, att liksom det handlar om tiden. Och så har det varit ett tag. Det är inte det är oklart att det förändras. Men det har liksom också varit ett mönster som man kunde se tidigare. Eller så.
Ja, men jag får ju en chock när jag ser min mobilanvändning. Jag försöker ju att använda min mobil. Att lägga undan min mobil i högre utsträckning. Inte för att jag liksom tycker att den är... Men för att jag vill någonstans... känna mig fri från den.
Ja. Och det kan du se, för numera har du funktioner i din telefon som säger till dig hur ofta du använder din telefon.
Den säger att lägg bort orden.
Ja, men den här veckan och min akademiska skärmtid med så här och det tar mycket tid och så. Ja. Och den här, ska vi veta att den här rapporten tar ju tag att sammanställa, så det har gjort innan det var kanske standard på alla telefoner. Så att det är ju intressant att se hur det påverkar även för yngre människor. För det är klart att när de får alltså, hårdvara och mjukvara som är designat för att göra dig uppmärksam på hur mycket du använder din telefon, så kan det vara någonting som också liksom i sig triggar. Jag vill beta igenom en del andra grejer för jag tycker det är ganska intressant. När man frågar unga så här, det har man inte frågat så mycket förut, men liksom, hur ofta händer det att du använder din telefon och internet så mycket så att du missar att göra andra saker, typ dina sysslor, du missar att göra läxan, du missar att träna, du missar att vara så, då är det en grej som är ganska ofta liksom. Yngre barn säger att det är typ 10% av de 9-12-åringar säger att det händer varje dag. I tonåringen så ser man att det är typ 15-20%. Så det är ändå en grej som händer rätt ofta. Frågar man hur ofta det händer det minst en gång i veckan, då är det en majoritet i alla åldersgrupper som säger det är ofta så.
Att man, någon gång i veckan hamnar i telefonen
så
istället.
Så missar jag göra saker som jag borde göra istället. Vilket dels visar på problemet och dels visar på en insikt om att det här är ett problem. Så. Och det tycker jag är ganska intressant att man kan vara medveten om det. Eller så. Och då hänger det upp med att liksom också sömn är en sån faktor i det. Man missar sömn och det är man medveten om. Hur många vuxna människor tror du det är som sover för lite? Om du ska liksom tänka sig procent av vuxenpopulationen i största allmänhet.
Typ alla.
Eller så, som är liksom medvetna om att men jag sover.
Men de är inte medvetna om det, men jag tror att jag vet ju att jag själv sover för lite. Och det har ju varit länge nästan någonting fint. Att säga, men jag behöver bara sova 7 timmar.
Ja, precis. Eller 6 eller 5 eller vad man nu kör. Precis.
Ja, 7 timmar låter ju mycket till. Men precis, jag behöver bara sova 5 timmar. Fast det behöver ju ingen.
Nej, precis så. Här visar sig att en tredjedel av barn och unga svarar själva att liksom det sen påverkas negativt av att de använder, de är för uppkopplade för ofta. Alltså. Mm. Och det tycker jag är nice att de vet om. Men det uppstår också en klyfta mellan de som fattar och de som inte fattar det såklart. Och den, att ligga före den kurvan tror jag är allt för att liksom snabbt komma förbi och vara bland de här första då som beter sig smartare oavsett vilken åldersgrupp det kommer i. Så. Det tror jag är liksom, om vi ska prata om så här, vad är digital kompetens? Det är en kompetens.
Att
vårda sin sömn, det är en samhällskompetens överhuvudtaget, men det kommer ju från det digitala naturligtvis. Det gäller alla människor.
Och jag tror att man faktiskt skulle alla, alltså hela samhället skulle ha en laddningsstation i typ köket. Och sen köper man en helt vanlig jävla väckarklocka som väcker den. Och så lägger alla sin mobiltelefon i laddningsstationen i köket och så går man och lägger sig och vaknar till den vanliga analoga väckarklockan. Just för att inte ligga och svara på Snap och chat och bla det, och bla och bla. För att mobilen ligger den vid sängen. Jag vet ju själv hur det är att helt plötsligt hör jag något som, vad fan var det nu då? Varför fick jag? Och då är det något PIM eller någon chatt från en elev 12:30 och man bara, fast jag gick ju och la mig nu.
Precis. Det finns två saker om det. Det ena, jag var på brandstationen med mina elever igår för att de i årskurs 5 får man gå så här
underbart.
Liksom lär dig att släcka bränder hemma, utbildning. Och de säger okej. Och de här brandmännen är jättestolta över att vara brandmän. Ja. De står och ser tillbaka och lutar och bara, jag är brandman. Du vet så. Det här med att ladda sina teknikprylar på nätterna är ju en brandfara.
Just det, jag glömde den.
Det är ju en del av det. Så ska man göra det, vilket jag tycker är smart, så tänker jag att man borde sätta någon sorts timer så att det drar igång typ när man är lagom vaken, liksom, så att man kan märka om någonting händer. Det är det ena. Och det andra är, jag har börjat upptäcka att det finns liksom en hel kultur av musik inom stora citattecken som är skapat inte för musikalisk upplevelse utan för att så här, hjälpa folk att komma ner i takt och andas djupare och sänka tempot och liksom få en bättre sömn. Så. Mm-hmm. Som jag har börjat använda. Så jag började sätta på en spellista från ett isländskt band som heter Sigur Rós som har gjort det förut. Som har liksom gjort musik bara för det syftet. Så det är typ ljud mer än någonting. Jag lägger en länk, kan man lyssna på det. Det är helt absurt. Och så drar jag igång en timer så att den stänger av sig själv efter en stund. Jag somnar på 2 minuter. Det har ju liksom ökat och förbättrat min sömnkvalitet.
Okay,
på ett sätt som är ändå fördelaktigt. Men att använda tekniken och så här, ska jag svara på meddelanden, vilket jag också gjorde mer förut, till att så här, använda det för att komma ner, det är ju skillnaden i det.
Ja, naturligtvis, och det är ju en digital kompetens. Ja. Jag
och sen
är ju
samtidigt barn och unga fattar inte det, man får sätta gränser, att man säger så här, men nu ska den ligga här från den här tiden, det är rimligt att, som ett sätt att visa folk så här, men nu gör vi så här, men det beror på det här och det här, men man också får komma in i det på ett sätt som är vettigt, tror jag är ett sätt att förstå vad tekniken har för potential. Ja. Vi har ett elevhälsosystem på den skolan där jag jobbar som är så här, om du använder din mobil för att somna, då är du missbrukare.
Nej, men däremot så tror jag på att, jag pratade ju med mina pojkar hemma liksom, om just den här att omöjligheten att somna när du sitter med och chattar eller tittar på YouTube med mobilen. Att du behöver din sömn och att du liksom, och antalet timmar och att somna innan 12.
Vad är deras inställning till det?
Nej, men de blev ju skit. De visste ju inte det. Alltså de hade liksom inte riktigt koll.
Nej, nej.
Men de blev ju oerhört intresserade av den grejen. Och framförallt den lille blev ju liksom han som har egentligen varit den som knarkat mobiltelefon mest. Vilket jag får ju skämmas för då. Men han var ju minst och jag hann inte.
Ja, men det är så där.
Ja. Och han är så. Han blev ju såhär, nej men jag kan ju inte ha min mobil när jag ska sova.
Ja, men det är just det. Att man gör dem medvetna själv. Att det finns en ganska tydlig, om man också går in, om vi skulle leda över lite på den här föräldrarapporten, att liksom, det finns en ganska stor samsyn mellan många saker, vilket också kanske är varför diskussionen handlar om tid mer än innehåll och liksom så.
Ja.
Alltså det finns ett samband där. Så. Den minst förvånande grejen i hela den här rapporten där man bara, no shit, det här hade vi inte behövt lägga pengar på att forska fram. Föräldrars attityd till medier är olika från medier till medier. Nej! Surprise!
Ja.
Så. Föräldrar generellt är positiva till de flesta medieformerna. Mer än vad de är negativa. Och minst negativa är de till tv och film. Nej, för det är det de själva vuxit upp med. Det är såhär, jag kollar på tv, det finns väl ingen orsak att ha en sån skärmtid med tvn. Så. Och när det gäller spel och sociala medier, ja, då är den lite mer såhär, app, app, app. Och det kan vara av välvilja, för man också är såhär, liksom, stopp, det är någonting nytt, vi vet inte vad det är för konsekvenser, man behöver kunna koppla bort, man behöver kunna säga nej. Men jag tycker det är intressant att när man så här känner igen sig i sin egen uppväxt så är man också mer positiv till det. Det tror jag är så här, det finns något djupt biologiskt i det som jag tror att det går liksom inte att lura hjärnan, även om det är klart man ska vara medveten om det. På ett sätt så bör man liksom, det är också varför sån här statistik är viktigt, tror jag, för att göra sig själv känslan att ta steg tillbaka och vara så här, vad är det egentligen vi pratar om här?
Mm.
Vad är det egentligen som jag är orolig för? Mm. Vad är det egentligen som jag är liksom definieras som en fara och på vilka grunder. För kan man förhålla sig till det utifrån ett självkritiskt perspektiv också som vuxen, så tror man kan guida på ett helt annat sätt. Och det handlar inte om att lära sig att vara cool, utan det handlar bara om att här, man behöver förhålla sig på ett sätt som är informerat.
Ja, samtidigt som jag tror att vi har ju hamnat i en jätte, jag vet inte om jag har pratat om det i podden innan, men som blev så väldigt roligt när jag fick en gymnasieelev till barn samtidigt. För att vi har ju haft varje klass i princip på skolan har ju skaffat sig ett memeskonto. Och
har ni varje klass det?
Ja, i princip så. Alltså det är ganska många. Och för det första så tar det ju, jag har jättesvårt med den humorn. Jag förstår ju, alltså vissa förstår jag, tycker jag är riktigt fyndiga, riktigt roliga. Andra sitter jag så här som ett levande, gigantiskt frågetecken och upplever, men oj så elaka ni blev nu. Ytterligare andra känner jag liksom att, du vet, och det här är ju jättebekymmersamt för att då visade vi detta på skolan, för när vi upptäckte det då att vi har memeskonton, apropå det här med föräldrar och går bananas på det. Och så, ja men vi förstår ju inte, är de elaka nu, är de glada, är alla ledsna, vad betyder det? Och vissa lärare blev jättekränkta, andra blev, och så frågade jag nu då min tonåring hemma som har varit gymnasiet, så sa jag, men det här med memeskonton, ja, har ni ett sånt konto? Ja, det är väl klart, säger han. Vadå, är det klart? Ja, men det har väl varenda klass, eller? Ja, men vilka sköter den då? Ja, men det gör vi ju allihop. Alla har ju liksom inlogg till den, så driver man med det som har hänt på lektionen. Det är ju liksom ett sätt att umgås. Och jag bara, men vänta lite nu.
Det är intern jargong.
Ja, intern. Och jargongen är ju rå.
Jo.
Så in i helvete.
Men den var ju när vi gick i gymnasiet
också. Ja, fast den var ju inte på skrift.
Vi berättar precis, precis. Vi är väldigt bättre på att dölja den. Men liksom, vi berättar men inte för läraren. Lärarna kommer till mig såhär.
Ja,
men sen, det är inte meningen just... att du ska kanske se det i mimskonstot heller. Men liksom, det...
Nej, men den är ju offentligt. Men så jo, var det ju min pojken då. Så var det någon... Min pojksklass som hade gått och visat rektorn, kolla du är med på våra memes, och han hade blivit jättesur så de hade fått plocka bort det.
Det är så dumt att det inte finns.
Ja, och framförallt att visa det för rektorn var väl korkat från början. Men vad jag menar, just det här, just memes-uttrycket, vi vet ju inte ens hur det uttalas, det stavas M-E-M-E, och man vet inte, vad är memme, heter det eller vad ska vi säga?
Det är ett säkert sätt att göra sig inte så relevant i de diskussionerna att feluttala sånt, men absolut, jag förstår poängen, och grejen att det är mycket intern humor, alltså den sortens kultur är mycket intern humor, och det liksom bygger på tidigare skämt som folk förväntas förstå som allmänbildning, men som man ibland behöver googla för att fatta vad det är, så. Och det, då gör det, blir det svårt att hänga med riktigt i hela betydelsen, och det är också för att det finns en ganska komplicerad kombination av bild och text där liksom saker, texter ska förstås jättemycket utifrån vilken bakgrundsbild som ligger eller så, på ett sätt som är svår för en utomstående att förstå om man inte hänger med på vad
Nej, men jag vet ju att jag har frågat dig sådär någon gång. Jag känner mig oerhört gammal då. Och det kan jag tänka mig har också med föräldrars inställning till, alltså att man är mer skeptisk till saker man faktiskt inte fattar.
Ja, men så är det absolut. Och det är också en grej som medieråret gör. De gjorde små guider på bara några minuter. Du vet, en halv A4 så här funkar den här plattformen. Och det här är de smarta frågorna du borde ställa. Liksom så. Eller så här, hoppa till liksom sammanfattningen. Så, på något sätt. Så det är en grej. Sista grej, en ganska intressant. Man frågar barn och unga om det här med tid och så. Det visar sig att det är liksom 50% som säger att de varje vecka får... missa saker så. När man frågar föräldrar om det här. Och nu ska vi gå in lite på siffror för det är intressant. Föräldrar till 9-12-åringar säger 9% av föräldrarna att det händer varje dag att barnen missar saker så. Bland 13-16-åringar säger föräldrarna typ 11% att det händer varje dag. Och 17-18-åringar 18% så. Att de varje dag missar saker som de borde ha gjort, typ läxor, träningar, liksom de här aktiviteterna och så. Kommer ihåg procenten 9, 11 och 18.
Jag kommer ihåg 9, 11 och 18.
Jämför det med hur det ser ut bland barnen när man frågar dem. För då är det en fjärdedel som säger att i 9-12-åringarna, ungefär 10% av föräldrarna säger att de gör det för mycket. Då säger en fjärdedel att jag lägger för mycket tid på YouTube. Och de åsikterna att man har för mycket tid åt olika medieslag. Och att det ökar med åldern. Så den åsikten är vanligare bland yngre människor.
Att de lägger för mycket tid.
Än bland deras föräldrar. Där har du någonting intressant.
Nej, vet du vad jag tror det beror på? Det är att man vill vara lite duktig som förälder. Man vill säga att mitt barn minsann tittar inte så mycket.
Om vi bryter ner, det finns olika teorier. Som man kan ha. Dels, det skulle kunna vara så att föräldrar liksom... maskerar lite, de ljuger lite för de vill att det ska se bra ut inför den här vildfrämmande människan från Statistiska centralbyrån. Så kan det vara. Så. Det kan också vara att man inte är så medveten om hur ens barns medievanor egentligen är. Man tror att man vet utifrån något som kanske gällde för några år sedan eller något år sedan eller det man ser, men man vet inte riktigt vad som händer efter skolan, i skolan, utanför, är du med? Så man tänker att liksom nu är de på sitt rum och så vet man inte vad det är så, som de gör på det sättet. Det kan också vara att man känner så här, jag själv använder den här grejen så här mycket och mina barn använder typ samma, så det är väl typ normalt, och så tänker man inte att det är för mycket.
Och så tänker man, jag vill inte sluta med mitt, så därför får de hålla på.
Medan barnen kanske har en annan inställning utifrån att de jämför sig med hur de har varit när de varit yngre, vilket är liksom begränsad. Så. Jag vet inte, det är intressant.
Men det är jätteintressant. Jag skulle säga att vi allihopa hemma hos mig fastnar. YouTube, YouTube fastnar jag väldigt sällan i. Det blir jag mest irriterad på. Men däremot att jag fastnar i konstiga saker på Instagram. Det är ju någon jättekonstigt beteende som jag måste göra mig av med. Men jag tror ju också att barnen gör det. Samtidigt som de ibland kan hitta jätteroliga saker där. Så att det där är, men jag tycker att de missar saker varje dag. Jag tillhör de 10% då.
Som tycker att dina barn missar saker varje dag på grund av det. Ja, precis. Man kan också se som en sista reflektion att det är fler tjejer än killar som upplever att de
missar saker. Men de har mer självinsikt.
Ja, men det kan vara så.
Sa hon jättegenerellt och var då normkritiskt. Nej.
Nej, men det kan nog mycket väl vara så att man är alltså uppfostrad också till att vara mer självkritisk om man ska tänka det utifrån andra människor på samma sida som.
Ja.
Ja, men det är intressant. Jag tror så här, mycket siffror, mycket fakta, mycket saker att fundera på. Man kan googla på Statens medieråd och så kommer det här fram. Det ligger liksom på så. Man kan gå in på olika sociala medier och söka på Statens medieråd så har de plockat ut lite så här sköna bitar fakta.
Världens bästa sajt om man vill ha checka lektions... Alltså
de har jättebra pedagogiskt material.
Jag ska använda
alla åldersgrupper för så folk som bara vill förstå, för föräldrar, för lärare, för allihopa. Jag tror det är viktigt för folk som är vuxna att göra anspråk på att guida ungar in i en smartare framtid och smartare samtid. Att förhålla sig till statistik på ett sätt som att neutralisera någonstans istället för att prata med så, hallå, du har för mycket av det här och det här, eller jag tycker det här och det här för att jag har den här erfarenheten som betyder mer än din erfarenhet. Så kan man prata om statistik och siffror på det sättet och vara så här, vad tycker ni generellt om det här? Det är mitt absolut bästa knep när det kommer till att prata om värderingsfrågor överhuvudtaget. Mm. Att presentera unga för ett neutralt case som är så här verkar de flesta människorna svara, eller där verkar de tycka om det här och det här. Vad skulle ni ge dem för tips om det här? Den här gruppen som svarar att de använder internet för mycket, YouTube, att de fastnar så. Vilka tips borde de, hur borde de tänka? För det flyttar problemet på ett sätt som gör det lättare att prata om.
Det är ett jättebra tips. Och det andra är att faktiskt inte drabbas av panik.
Nej.
För jag har jätteproblem när jag ser en sån stapel när man så här, och de läser inte böcker längre. Då börjar jag svettas lite och så känner jag, nej, jag får panik. På riktigt. Sådär. Men att det kommer inte att hjälpa mig i den, utan snarare, okej, men vad gör vi då? Och vad innebär det?
Det är bra frågor. Så är det, Karin, när vi pratar om skämtid och hur mycket tid man ska lägga i veckan, så får man lägga i alla fall 30 minuter åt att lyssna på podcast. Det är en lag i det här landet.
Ja.
För att annars missar man den här podden.
Ja, och den här podden kan man, just det här avsnittet är ju lite extra långt eftersom vi faktiskt ville gå igenom den här rapporten.
Precis. Mm. Så, japp.
Konsumera lite mer den här veckan.
Sämst avslutning. Okej, hörni, tack för att ni var med oss. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det, tack.
Sabba för dig. Hejdå.
Ja, det var ju du och jag tillsammans. Vi tappar bort oss helt. Ja, vi ber om ursäkt. Förlåt. Det här är Skolsverige. Båden som handlar om den svenska skolan.